Det är den 25 februari 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 45. Måndag, härliga löningsmåndag. Varmt välkomna till det 45:e avsnittet av Radio Framåt med mig, Dan Eriksson. Och som vanligt har jag med mig Jonas Dier.
God kväll.
Och den alltid lika glada Magnus Söderman.
Ja, hej med er.
Sura gubben är tillbaka. Vi sänder live som vanligt, och för er som lyssnar i efterhand, vi tycker om er också, men var gärna med och lyssna live. Det är måndagar och torsdagar 19:30 som gäller. Ni som lyssnar live, häng gärna med i diskussionen på Twitter med hashtag Radio Framåt, eller skriv i på vår Facebook-sida där vi heter Radio Framåt, eller mejla radioframat@gmail.com. Jag försöker hålla koll på det hela, och låter jag frånvarande så är det för att jag sitter och läser vad ni skvallrar om. Magnus Söderman, hur har helgen varit?
Jo, alltså det har ju varit bra, men idag fick vi ju, alltså det var ju bra väder idag så där här i Stockholm. Faktiskt första gången på länge man såg solen längre än bara brottstycken, och det var varmt och skönt, och det kändes ju jättebra. Jag var jätteglad tills domen kom från Göteborgs tingsrätt angående den här Theo, som han heter då, som för en tid sedan förde bort en 9-årig svensk flicka och höll henne fången i sin källare, där han upprepade gånger berättade att han höll på med en budgivning som skulle resultera i att hon såldes högstbjudande, att han visade upp knivar för henne som han sa att han skulle göra illa henne med, och ja, generellt hotade henne. Och tingsrätten kom då fram till att det är väl värt ungefär sådär en 2 år i svensk fängelse, för att han har ju ändå Aspergers syndrom och hans morgonrutiner var ju lite ur led just då.
Han glömde borsta tänderna eller vadå?
Han glömde väl borsta tänderna eller torka arslet eller någonting när han gick ut. Så att, då förstördes ju hela den dagen, och det enda jag gått och tänkt på det är olika sätt att man skulle vilja göra illa den här människan på, och samtliga i den här jävla rättegången. Alltså de här veka jäkla batikkärringarna och gubbarna som sitter där från partierna och liksom applicerar sin sjuka antisvenska, antinaturliga, anti och så vidare idéer på att släppa fria sådana här avskum. Och så kommer jag att tänka på det faktum att ett samhälle som inte skyddar sina barn, det är ett samhälle som borde förintas och krossas och på alla sätt och vis bara dras undan mattan på och kastas åt helvete. Så att så känner jag mig just nu i alla fall.
Okej. Ja, det var en bra start på dagen här, känner jag. Jo då. Det var okej tills du började berätta om det här nu. Nu blir jag ju alldeles deprimerad och vill bara gå och lägga mig. Men det är klart att det är under all kritik att man... Det var 2 år fick han i fängelse, va?
2 år, ja. Åklagaren yrkade på 7 år. Men tingsrätten dömer till 2 år. Jag menar, vad betyder det? Jo, varsågod, kidnappa våra barn också. Jag menar, när ni ändå gör något annat så...
Sen när skulle Aspergers syndrom vara en ursäkt för den här typen av beteende?
Ja, från och med
nu. Men det är ju inte klokt. Jag menar, jag kan tänka mig som med den här... skotske mannen vars namn jag inte kommer på nu i talande stund, som var på vippen att utlämnas till USA för att han hade hackat sig in i Pentagons datorer. Där kunde man liksom ursäkta det med att jo, men han har Aspergers och så. Det kan jag tänka mig är liksom relevant. Och för de som inte vet vad Aspergers syndrom är, så är det alltså en... grovt uttryckt en lätt form av autism som gör att man blir väldigt absorberad av just det man håller på med för stunden. Man är väldigt inflexibel och sådana saker. Men jag har aldrig...
Men är det inte ofta att man kan inte känna empati och sånt också? Är det inte ofta empatistörningar och sånt en del av syndromet?
Jo, det hör väl lite till att om man är så pass, för att det leder ju till att man blir introvert i någon mening, men det finns ingen direkt koppling till sociopati eller psykopati och Aspergers, vad jag vet i alla fall.
Men man hittar ju hela tiden ursäkter liksom. Det är så det går till idag. Faktiskt. Och sen spelar det ju mindre roll. Alltså, ett samhälle måste och det kraftfullaste visa att brott mot barn är oacceptabla. Jag menar, även om en människa har en problematik i grunden, och det kan ju vara så där, jag är helt i linje med att människor som själva har utsatts för hemskheter i sin barndom kan bli hemska själva i sin vuxenhet, men då måste man ändå spärra in dem och hålla dem borta från samhället, alltså alldeles oavsett.
Jo, alltså hans problematik försvinner ju inte om 2 år.
Nej, verkligen inte. Snarare kommer det förstärkas, för han kommer hamna tillsammans med sina likar. Om man då ens träder in i fängelse, han kommer hamna med likadana människor som han.
Och sen, alltså, utan att vara psykiatriker på något sätt, men jag vill understryka det där, att jag menar, är det bara Aspergers de har att komma med, då jag menar, det hör inte hit helt enkelt, utan uppenbarligen kidnappar man ett litet barn och torterar det, även om man kanske inte har gjort det fysiskt, så är det i alla fall garanterat tortyr, det här beteendet som du beskrev, Magnus. Psykisk tortyr. Ja. Då har man alltså en betydligt värre störning än vad åtminstone jag förknippar med begreppet Aspergers syndrom. Jag menar, det är folk som är kanske lite kufiska och extremt fyrkantiga och pratar om en sak hela tiden och liksom monomant och sådär, men det här är en helt annan grej.
Ja, men speciellt också när tingsrätten då i sin dom hävdar att det låga straffet beror mycket på att den här personen då, Theo som han hette vill jag minnas, inte ville skada flickan, alltså han döms inte för människorov som är då det vi kallar för kidnappning, utan han döms för det lägre straffet, eller den lägre brottsrubriceringen som jag inte minns nu. Och det är för att säga att han hade inget uppsåt att skada henne. Och det är för mig helt fantastiskt hur man kan vara så fruktansvärt verklighetsfrånvänd och komma till en sån slutsats. Och bara ta det faktum att han veckan innan hade sökt på nätet, det hittar man ju hans data, att han har sökt på 9-åriga flickor. De hittade barnpornografibilder hos honom, och han har dömts för barnpornografibrott, och så säger man, nej men han vill inte skada henne. Hans rutiner var rubbade. Jag menar, och det värsta är att det här är, nu har vi då börjat med det här hemska. Om ni tror att det kommer bli bättre, så kan jag säga att nej, det kommer inte bli bättre, för det kommer bli ännu värre om en 10, 12, 15 minuter. Men vi håller oss till det schema vi har.
Ja, vi försöker i alla fall. Men Jonas, förutom de här jobbiga nyheterna här, så ryktas det om att du varit ledig de senaste dagarna och legat och latat dig på soffan. Stämmer det?
Faktiskt ännu bättre än så. Jag har kunnat sitta, för vi har haft så vackert väder och har redan tidig vår faktiskt, så att jag har kunnat sitta ute i skjortärmarna och solat både i går och idag. Alltså inte solat för att få en solbränna.
Jo, det är en brun Jonas De Järvi vi har med oss nu.
Ja, ni får se sen på nordisk vision.
Vision
Europa, förlåt. Nej, men det är så skönt. Man känner att man behöver solen när den kommer fram med lite liksom värma så här på våren. Och som jag sa, vi har haft tidig vår här i ett par dagar. Så att, men det har man inte kunnat göra dygnet runt givetvis. Så att sen har man alltid lite grann att stå i. Jag mår gott.
När du ändå nu talar om Vision Europa, så bör vi ju säga att det idag blev offentligt att det ukrainska partiet Svoboda kommer till Vision Europa med 2 representanter, och det kommer även hållas tal och så vidare från dem. Och för er som inte känner till Svoboda, så är det alltså, sett till röstantal så är det väljarstöd, alltså procentuellt så är det Europas största nationalistiska parti. Det har varit komplicerat där, men de hade alltså 10,5% av rösterna i valet 2012. De är näst största parti i Kiev. Och det här är alltså ett riktigt bra nationalistiskt parti som på många sätt står svenskarnas parti nära ideologiskt. Och jag har blivit nästan lite förvånad under mina samtal med dem hur lika vi tycker i saker, trots att de är från öst och vi är, ja, nord eller väst, eller hur man vill säga det. De har en helt annan bakgrund med Sovjet och så vidare, men vi har ändå någonstans kommit fram till ungefär samma världsbild.
Och inte bara Sovjet, alltså ukrainarna har ju också faktiskt gått igenom det kanske värsta folkmordet i modern tid. Mm. Och då tänker jag på det som kallas för Holodomor. Alltså den statligt organiserade massvälten på 30-talet i Ukraina. Så att det är klart att de har en helt annan erfarenhetshorisont än vi.
Mm. Lite konstigt där, Jonas, för det där du berättar om, det är väl ingenting, jag kan inte minnas att jag läste om den där systematiska det där, är det verkligen sant? Har det verkligen hänt? Och inte känns det som att ukrainarna i en mass går ut i hela världen och kräver alla möjliga omöjliga saker för att de råkar ut för det där. Är det verkligen så att får man ifrågasätta förresten att det har hänt också? Det undrar jag.
Ja, det antar jag att man får. Eller det har man ju gjort, man har ju förnekat inte minst inom vad ska vi säga, västerländsk etablissemangspress. Jag har nästan som regel ända fram till murens fall då. Mm. 89.
Jag får någon flashback här om någon annan. Alltså det är någonting som jag känner igen här. Jag kan inte riktigt sätta. Nej, det är någonting.
Det är lite
som,
jobbigt som för att man. Precis, men det är för att eskimoerna styr världen. Så att, och de vill inte ha.
Hörru, inuiter.
Samerna, förlåt. Ja, inuiterna. Inuiterna och samerna i allians styr världen. Och de vill inte ha någon konkurrens vad gäller deras respektive
lidande.
Kollektiva lidanden. Nej.
Men det är jättespännande. Jag känner inte till, alltså, man känner ju inte så väl till våra kamrater i forna öst, så att säga. Visst, vi har hört om Jobbik och sådär, men det är ändå Ungern och så, men så mycket kommer liksom inte därifrån att man är fullkomligt insatt i vad som händer. Därför tycker jag att det ska bli väldigt trevligt att det här partiet kommer och besöker oss, att vi får tillfälle att sitta ner och prata med dem. De har ju ändå, som jag såg, över 15 000 medlemmar, och som du säger, det är alltså ett jättestort parti. Det här är ju en händelse av rang. Mm.
Jag vill lägga till en sak där. Jag tror att det är lite Wikipedia som jag, eftersom jag är teknisk idiot, inte vågar gå ut på och kolla på nu när vi är i sändning. Mm. Men jag tror att det står där att Svoboda dessutom är det största partiet bland folk med högre utbildning i Ukraina.
Det stämmer. De har 47, nu minns jag inte exakt, men jag tror att det är 47% av rösterna utav de med högre utbildning.
Och det är extremt intressant, för att jag menar, vi har matats med sen dess vi var små att det är bara obildade, dumma människor som kan tänka sig att rösta på högerextrema partier. Högerextrema inom citationstecken då, givetvis. Och det beljuger helt den bilden.
Mm. Jo, jag ser verkligen fram emot att få träffa dem och diskutera och vara där på Vision Europa och höra vad de har att säga. Och jag vet att jag har tjatat om det här, men biljetterna är verkligen på väg att ta slut. Och idag är det löning, idag publicerar vi Svoboda, som jag tycker att det är oerhört stort att de kommer till Sverige och till Vision Europa. Har ni inte säkrat en biljett än, så är det verkligen dags för det.
Nej, alltså jag måste säga, även om jag sympatiserar väldigt starkt med både NPD och Fortsa Nova till exempel som kommer hit, men att Svoboda kommer, det är en stor grej alltså. Mm.
Ja, det är, eftersom att de inte varit så omtalade i Sverige än, så kanske inte folk känner till dem lika bra som till exempel Gyllene gryning. Men man associerar både till medlemmar och till politiskt inflytande och så vidare, så är de större. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressant. Vi ska passa på att också gratta de som har namnsdag idag, och det är Sigvard och Sivert. Så det blev grattis till vår favorit sionist Sivert Öholm.
Och våran favorit knep och knåpare Sigvard Marjasin.
Ja, just det. Han är bra på att klippa klistra. Ja.
Jag undrar vad han tog vägen. Alltså. Jag vet inte, han kröp nog tillbaka under
tanke
den stenen.
På att han var typ 1,40, så lär han kunna gå under radarn rätt lätt.
Mm. Han var också sionist. Var han inte jude från Ukraina till och med?
Jo, han var nog det. Tillverkad i en sinkhink.
Eller Vitryssland kan
det. Han i alla fall jude var. Jag vet inte riktigt ja, säkert vilket av de olika östländerna som han var ifrån. Och idag är det också Per Engdahls födelsedag. Per Engdahl är inte med oss längre, men han hade blivit 104 år i år om han hade levt fortfarande. Och jag har ju fortfarande inte haft möjlighet att läsa någonting av Per Engdahl, så att jag känner mig lite tom här. Men varför är Per Engdahl viktig? Varför ska vi minnas honom och läsa vad han har skrivit?
Ja, det är ju en av de i särklass viktigaste svenska intellektuella nationalisterna. Och det är framförallt det han var, tycker jag. För som politiker så kanske han inte lyckades riktigt. Jag ska inte säga att han inte var så slipad, men han var definitivt en stor internationellt erkänd också nationalistisk teoretiker som har fallit i glömska. Han var född 1909 i Jönköping. Han läste sen i Uppsala. Han var kurskamrat med bland andra Tage Lindbom faktiskt. Statsvetenskapen där under professor Brusewitz. Han var också med då i det som först hette Sveriges fascistiska kamporganisation, som var det första fascistiska partiet, ur vilket sen Lindholmsrörelsen och Nysvenska rörelsen och alla andra sen knoppades ur. Men han var alltså nationellt engagerad i sin ungdom, och till skillnad från så många andra så tappade Per Engdahl inte sugen sen efter krigsslutet. Utan han var då alltså, hur gammal blir man? Han måste varit, om han är född 9-45, det var han 36 år alltså, när kriget tog slut. Och med sin bildning, med sina språkkunskaper och allt sånt där så tog han fatt i att liksom försöka hålla det här arbetet vidare. Han fortsatte med sin nysvenska rörelse som aldrig blev nationalsocialistisk, utan hela tiden, vad ska vi säga, hävdade det svenska, samtidigt som han naturligtvis var väldigt inspirerad och beroende av kanske den italienska fascismen på många sätt, men det var ändå en ideologi som stod på egna ben och som var svensk.
Kan man säga, Jonas, att jag vill tro någonstans att lite av svaret på varför han klarade av att möta alltså det här stora krigsslutet och undergången, alltså det såg sig som en undergång, var just på grund av det faktum att han hade förmågan att tänka utanför de här ramarna som var uppsatta, att han då kunde visionera vidare och utifrån andra idéer så att säga fortsätta arbeta, medan många andra tror jag kände att det var över helt enkelt.
Det är möjligt, sen tror jag också att han i viss mån kan ha haft en fördel, hur makabert det än kan låta, i att han var blind. Han hade någon ögonsjukdom som gjorde att han läste sin sista bok. Och för en sån liksom intellektuell person så det är svårt att föreställa sig riktigt. Men han läste sin sista bok när han var 14 år. Och kanske det faktum att han på något sätt var hänvisad till sitt eget inre kanske gjorde det lättare att uthärda. Men nu spekulerar jag förvisso. Jag ska bara tillägga här att jag var inte medveten om detta. Det var Per Engdahls födelsedag idag. Så att jag sitter här och improviserar friskt. Men det jag säger är korrekt, tror jag. Men jag har inte haft tid att förbereda. Vilket i och för sig Per Engdahl och Nysvenska rörelsen och det arv de faktiskt har gett egentligen skulle förtjäna. Och det är någonting. Vi ska inte göra utfästelser som vi inte kan liksom infria, men det här ska vi återkomma till. Och det har vi pratat om många gånger. Och det är på gång. Så att vi får återkomma till säkert ett eller flera specialprogram om Per Engdahl och nysvenskheten.
Mm. Absolut. Ska jag passa på också att säga grattis till Flashback som fyller 30 år idag. Det är väl lika bra. Vi har ju både våra lyssnare och belackare och allihopa där som hänger på Flashback. Så att, men det är inte de som fyller år, utan det är ju det som började som en tidning och numera är väl mest ett forum.
Mm. Ett virtuellt mikrokosmos.
Så kan vi också kalla det. Nej, vi går över till vårt ständigt uppskattade lilla segment.
Radio Framåt presenterar Hänt i historien den här veckan.
Och vi börjar vid år 1477. Den svenska ärkebiskopen Jakob Ulfsson får påvligt tillstånd att grunda ett universitet i Uppsala, vilket därmed blir Nordens första universitet.
Jag gillar hans efternamn, Ulfsson. Det var trevligt. Ja.
Söderman, det är inte så dåligt heller. Det är väl mannen, någon i mannen Tjorven där, Saltkråken.
Ja, eller mannen från söder. Sydlänningen. Den...
Du är inte hammarbyare, säger du?
Nej.
Det är konstigt. 1719, den svenska kungen Karl den XII som stupade i Halden i Norge året innan begravs i Riddarholmskyrkan sedan att han legat på lite parad på Karlbergs slott i en månad. Och det känns som att vi tog upp det här tidigare, men det gjorde vi inte, utan då handlade det om att han föddes till Sverige.
Precis.
Och lite parad, förlåt, betyder också. Ja, okej. Okay. Men det betyder alltså paradsäng, bokstavligen.
Ja, det låter trevligt. 1836, den amerikanska uppfinnaren Samuel Colt tar patent på revolven Colt 45 som han har uppfunnit 1829. Det är världens första användbara revolver och den kommer under 1800-talet göra namnet Colt känt i hela USA.
Det hade varit jäkligt tufft att någon Colt-släkting hade gift sig med någon Ulfsson-släkting så att man hade fått heta till exempel Magnus Ulfsson Colt. Det hade varit någonting.
Men det här med dubbla efternamn, det är väl inte så
här. Nej, men det hade varit häftigt. Peacemaker, den är ju det den är känd för. Det är liksom Vilda Västern-pistolen nummer ett. Den är ju vacker. Det är ju ett konstverk.
Nej, pacemaker är en sån här elektrisk grej för hjärtat, Magnus.
Pacemaker. Jaha. Ja.
Oj. Nej, pacemaker heter
det.
Pacemaker. Colt 45 är pacemaker. Det man har i hjärtat är pacemaker.
Mm. Nej.
Det är svårt när man är på Jonas kulturella nivå att förstå sånt.
Ja, tror jag. Både språklig, kulturell och intellektuell. Och ja, fysiologisk och...
Ja. Okej, okay. 1844. Santo Domingo blir självständigt och det är i svallen av den franska revolutionen 1789 så införs frihet, broderskap och jämlikhet på ön genom masslakt av vita.
Mm.
Det gick ju inte så bra där sen, va?
Det gick inget vidare och det gick åt helvete väldigt snabbt. Så att alltså fransmännen hade infört ett förhållandevis välvilligt styre. Sen så är det klart att det först kom en massa saker som inte var bra där. Men de hade hur som helst skapat en infrastruktur på det som... alltså, när du säger Santo Domingo eller Saint-Domingue så är det som idag är mer känt som Haiti.
Mm.
Ska vi bara säga. Och... ja, nej, det gick åt helvete. Så att det som var Karibiens pärla var det känt som är idag förmodligen ett av de värsta ställena att bo på jorden.
Så att, alltså är det så att vi först har då kontrollen över denna Karibiens pärla. Sen ser vi till så att vi ger bort den till dem så att de kan slakta alla vita. Och när det är klart så ger vi bistånd åt dem.
Mm.
Ja, det är så lite förenklat att det är så det går till faktiskt.
Ja. Ja, alltså, det där kommer jag ihåg när jag läste David Dukes My Awakening för väldigt många år sedan. Och det finns mycket i den som är bra, det finns annat som jag tycker är ganska mindre bra. Och så. Men ett av de mer bestickande sakerna där som jag har tagit med mig är att han tar upp fallet Haiti. Och så jämför han det med Island. Och säga att Haiti har eller är ett av de rikaste länderna sett till naturtillgångar i världen. Mm. Island är nog ett av de kargaste, liksom kämpigaste ställena som man kan. Om vi nu gör tanke, och vad han försöker komma fram till i det här är att han jämför då en svart befolkning och en vit befolkning, och utan att vara faktiskt rasistisk så som jag sa, det här är bestickande och det måste alla ta till sig. Gör vi tankeexperimentet att vi skulle kunna flytta islänningarna till Haiti, mm, så skulle de förmodligen få den ön att blomstra inom loppet av kanske 10 år. Gör vi tankeexperimentet att vi skulle flytta den svarta haitiska befolkningen till Island, så skulle de förmodligen vara döda allihop inom loppet av 10 år. Bidrag eller inte.
Jo, men och jag menar, det är bara att kolla på i Afrika, alltså det nuvarande Zimbabwe, Sydafrika och så vidare. Vad som har hänt när de svarta har fått makten, och det fungerar ju inte. Sen varför det är så, det finns ju några så här.
Det är för att
det är förtryck från de vita och så vidare.
Vi har rånat dem på deras självförtroende. Mm.
Jo, men alltså det finns ju massa såna här luddiga förklaringar som inte håller närmare granskning.
Och den ena dummare än den andra, precis.
Ja. Men till syvende och sist så är det ju så att det finns, jag vet inget exempel där en svart befolkning har tagit över efter en vit och sen inte kört landet till botten mer eller mindre.
Eller ens fått att fungera hjälpligt. Det är så illa är det faktiskt.
Jag vill i sammanhanget tipsa om en bok som heter The French Revolution in San Domingo av Lothrop Stoddard. Finns att köpa på arminius.se. Den tar just upp händelserna i Santo Domingo och hur det hände. Det var jättelänge sedan jag själv läste den, så jag minns inte riktigt, men det är ju bättre än
inget. Du minns att den var bra?
Jag minns att jag tyckte att den gav en intressant vid Lothrop Stoddard. Var väl ingen dumskalle så att säga, utan...
Nej, alltså vad som är intressant är att han var väldigt läst på sin tid. Jag kommer inte ihåg exakt när den här kom, men det måste väl varit 10-talet någon gång, va?
Jag tror det var 1914
kom den ut.
Ja, så jag har för mig att det var hans doktorsavhandling rent av, kanske.
Så kan det ha varit.
Nej, men han skrev sen flera saker. Hans kanske mest kända bok kom någon gång på 20-talet och heter The Rising Tide of Color.
Den har jag haft i originalutgåva en gång i tiden.
Oj.
Sen bytte du den mot 2 tuggummin.
Nej, jag tror jag bytte den mot The Origin of Races av Madison Grant.
Okej.
Okay. Eller något sånt.
Så
jag var helt nöjd. Jo, det jag skulle säga, det är någonting som vi borde göra ett specialprogram om och resonera kring. Och det var lite det jag tog upp och pratade om i mitt föredrag jag höll i helgen. Och det var frågan jag ställde mig nu när du tar upp det här med Lothrop Stoddard och alla de här människorna som var bildade. Det är frågan som följer: nationalismen eller våra idéer i en eller annan form, men om vi kallar det för nationalism helt enkelt, den har ju under all tid nästan burits, formulerats och på alla sätt och vis att säga omhullats av de absolut skarpaste hjärnorna. De absolut främsta inom sina gebit, mer eller mindre. Och det är ganska intressant när man jämför det med hur det faktiskt ser ut nu. Och det är intressant, alltså varför har vi inga Ezra Pound eller Lothrop Stoddard och så vidare idag på det sättet? Om du förstår hur jag tänker.
Ja, det är en jättebra fråga. Och faktum är att Vi får anledning att återkomma till det där många gånger, men eftersom vi nu har utlovat, vilket vi ska infria, att vi ska prata om Nysvenska rörelsen lite mer på djupet. Nysvenska rörelsen var en förhållandevis marginell politisk rörelse förvisso, men där fanns åtskilliga överläkare, professorer. Jag skulle tro att det finns kanske ingen politisk rörelse någonstans någonsin som har haft ett sånt extremt överskott på extremt kvalificerade akademiker. Hur kommer det sig att den kontinuiteten bröts, och hur kommer det sig att när massinvandringen sätter igång på riktigt, typ i slutet på 70-talet, början på 80-talet, så är det helt andra figurer som träder in på arenan. Det där är väldigt, väldigt viktiga frågor. Jag har inget liksom svar på det som jag kan dra fram ur något ljussjukt ställe, utan det där får vi liksom anledning att återkomma till. Ja.
Okej, 1872, området Yellowstone som ligger i Klippiga bergen i de amerikanska delstaterna Idaho, Montana och Wyoming blir världens första nationalpark.
Dit skulle jag vilja åka faktiskt.
Det är bara att åka.
Men jag har också hört att när jag vågar inte åka till USA faktiskt. Jag har varit så kritisk mot kung och Bongo den första, så att jag vet inte om de skulle släppa ut mig.
Nej, precis. Problemet är inte om man blir insläppt eller inte, det är man kommer därifrån.
Ja, nej, men in kommer man säkert, men sen vet ni tusen. Men det jag har hört om Yellowstone, det är att hela Yellowstone är en jättestor inaktiv vulkan, eller så att säga, det finns möjlighet att vi skulle kunna få en supervulkan där. Någon gång. En jättestor, så att hela jorden går åt skogen, kort sagt.
Det hade ju kunnat bli jobbigt, känner jag, sådär spontant.
Ja, det kunde vara rätt skönt om du skulle ta hela den nordamerikanska kontinenten i och för sig, med tanke på hur den har utvecklats.
Sen glida ner lite över Mellanöstern och sen.
Jag har ju en del vänner i USA, så det, ja, det man får väga i vågskålen.
Jo, men det är sådär. Det är, alltså, man måste ju offra lite för att segra. Eller?
Alltså, vill man göra en omelett så måste man knäcka några ägg. De precis. Säkert förstår det, goda vänner i USA.
1932, den amerikanska flygaren och författaren Charles Lindbergh, 1,5-åriga son Charles Jr., blir kidnappad. Trots att en lösesumma begärs och trots föräldrarnas vädjan hittas pojken den 12 maj mördad i ett dike inte långt ifrån Lindbergs hem.
Här är det jättesvårt att prata utan att bryta mot flera lagar. Speciellt lagen om hets mot folkgrupp. För att det finns en mycket ondskefull konspiration bakom det här, som jag nästan skulle våga säga, rituella mordet på Lindbergs son. Och jag vet faktiskt inte hur jag ska... Man får nog söka lite själv här. Jag vet faktiskt inte vad jag ska
säga. Kalla dem för eskimoer. Det funkar.
Ja, precis. Fast då blir eskimoerna sur. Och jag vill inte ens... Jag vill inte klistra detta på eskimoerna. Så att, nej, alltså det är en väldigt...
Det är väldigt mycket knepigt som omgärdar det där. Men vi kan bara säga då att Charles Lindbergh, som var en sån idol för folk på sin tid. Alltså först mannen att flyga sol över Atlanten och sådär. Han var svenskättling. Hans pappa var född i Stockholm. Charles Lindbergh senior. Hans pappa i sin tur hette Månsson, och av jävla anledning valde de att ta Lindbergh när de flyttade till USA. Eller emigrerade till USA, vilket är tämligen obegripligt. Men alltså Atlantflygarens farfar blir det alltså, var riksdagsman för Skåne i Stockholm och gjorde sin unga hushållerska med barn och stack ifrån familjen. Så att Charles Lindbergh senior, Atlantflygarens pappa, han föddes i Minnesota. Han föddes i Stockholm, förlåt, men han kom till utan när han var ett. Han var sen den som gick i spetsen för motståndet mot införandet av Federal Reserve-systemet. Så att han skapade sig väldigt många fiender redan på sin tid. Och han sa att det här beslutet, alltså att skapa den här amerikanska centralbanken, vilket i princip gav carte blanche åt bankmaffian, det är det största sveket i mänsklighetens historia. Hans son sen, Charles Lindbergh junior, Atlantflygaren, han var också politiskt medveten och politiskt driven. Han var en av de drivande i så småningom det som kom att heta America First Committee, som motsatte sig ett amerikanskt inträde i andra världskriget. Och han bodde också en tid i Tredje riket rent av. Så att, ja.
Men det här, som sagt, mordet skedde ju då 1932, så att det vi kan, det känns någonstans som att någon ville skicka ett budskap. Eller ge igen för gammal ost. Och som sagt, allt spel bakom kulisserna, alltså på den här tiden, alltså sådana som Charles Lindbergh och hans far, det var ju inflytelserika människor. Det är ju inte som liksom någon, alltså man måste sätta det i rätt perspektiv. Det var människor med pengar, kontakter, och faktiskt så var ju konflikten lite annorlunda då, i det att vår sida, om vi ska kalla den för det, var ju mycket mer etablerad, och det ska vi liksom inte glömma bort i sammanhanget.
Nej, och när du säger att alltså, någon vill ge igen för gammal ost, jag kan tänka mig att det var faderns, alltså Charles Lindbergh seniors hårdnackade, styrnackade motstånd mot Federal Reserve-systemet till exempel, som kan ha legat bakom och sånt där.
Precis.
Och man behöver inte gå längre tillbaka i historien än att titta på familjen Kennedy och hur många som har skjutits eller dött i mystiska flygolyckor där, för att hitta en rätt frapperande parallell faktiskt.
Nej, precis. Vi får återkomma med ett helt program om det här.
Nej, men vi kan väl i alla fall uppmana de lyssnare som är intresserade att göra efterforskningar i det här. För att absolut. Det finns mycket som är intressant, och väldigt mycket av det kan vi inte riktigt ta upp här.
Nej.
För att så funkar det i den moderna demokratin.
Precis. Nej, för att Magnus säger att det känns obehagligt att åka till USA, så att han undviker det. Jag kan tycka att det kan kännas lite obehagligt att överskrida vilken nationsgräns som helst, och inte minst i Sverige idag. Så att jag ska hit om 3 veckor, och jag vill gärna komma tillbaka hem till fru och barn sen. Så.
1986 i historien den här veckan, då den svenska statsministern Olof Palme och hans hustru Lisbeth är på väg hem från biografen Grand i Stockholm, blir de klockan 23.21 beskjutna i korsningen mellan Tunnelgatan och Sveavägen. Vem var det? Berätta nu.
Jag väljer ju att som vanligt tro på min idol Leif G.W. Persson i det här.
Och vad tror han?
Jag vet inte riktigt. Men
han har nog rätt.
Ja, precis, han har nog rätt. Nej, men det han säger är ju att det var inte Christer Pettersson. Och det som allting tyder på är att det finns någon form av militär eller polisiär eller sådär inblandning på något sätt. Det behöver inte varit en konspiration i den verksamheten, men några som hade insyn.
Men det är väl en konspiration i så fall.
Ja, men det jag menar, ja, jo.
Jag
tänker att det kunde varit lika gärna 2 personer som det behöver inte varit en hel liksom kommandostyrka. Men det jag tycker är intressant nu som kommer fram, det är de här idéerna eller tankarna om Stay Behind-rörelsen, som är kopplad då till CIA och som vidare är kopplad till exempelvis då Propaganda 2 i Italien och hela det här nätverket som fanns som har lyfts upp på senare tid sådär. Så att det är att det inte är Christer Pettersson tycker jag att varje vanligt funtad människa kan förstå i alla fall.
Det tycker jag också, men det intressanta är att Lisbeth Palme sa att hon med 100% säkerhet kunde identifiera skytten som Christer Pettersson. Samma Lisbeth Palme som hävdar att vem det nu än var som sköt med ett, och alla som har skjutit pistol vet att det inte är så jävla enkelt, och är man pundare dessutom och lite full och potent så är det förmodligen ännu svårare. Men med ett skott dödade Olof Palme. Sen försökt skjuta henne Men det skottet hamnade i utsidan av hennes trenchcoat. Mm. Och sen stod han och glodde tillräckligt länge för att hon skulle kunna identifiera honom med 100% säkerhet som Christer Pettersson. Mm. Sen den rocken som han skulle ha skjutit på, den försvann sen från Sabbatsberg också under mystiska omständigheter där hon plåstrades om efter det här. Så att hela den här historien stinker, den är så jävla dum och det krävs inte så där jättemycket... egentligen läsning om man sätter sig ner. Nu har jag av olika skäl läst ganska mycket om just Palmemordet, men det kanske vi får ta en special om.
Jo ja,
om 3 år.
Ja. Det är... Så det är intressant, en annan intressant sak i det hela tycker jag, det är den teori jag har hört från en gammal polis som jag vet inte om han är fortfarande övertygad, fullkomligt övertygad om att Palme iscensatte detta själv för att bli en martyr för socialdemokratin.
Men det är inte hans egen idé, utan så där skrev, jag ska kolla det när vi tar en efter musikpausen här, men det var en gammal journalist på Sveriges Radio och Sveriges TV som lanserade den teorin 2 gånger, att eller 2 böcker ska jag säga, att okay. Att Palme hade iscensatt det helt själv. Jag ska, som sagt, jag ska kolla för jag har dem.
Fanns det någon, Jonas, hur känner du inför den teorin då? Finns det någon...
Nej, jag tycker det är hur knäppt som helst, ärligt talat.
Det... Jag tycker det är lite intressant om det hade varit så. Det är jävla...
Jo, men så kan man ju säga om alla teorier.
Jo, ja det är sant.
Jag ger inte mycket för det. Och faktum är att... Förutom liksom själva de faktiska omständigheterna runt Palmemordet så är det intressant som masspsykos liksom, vad som skedde med Sverige då. Jag vet inte, Dan, du kan knappast minnas det, va? Palmemordet.
Nej, jag minns saker, tror jag, men jag tror att det är sånt som har liksom lagt sig i minnet efteråt.
Mm. Kommer du ihåg, Magnus? Du är så där mitt emellan.
Ja, jag minns det för att jag gick upp för att titta på morgonprogrammet. Mina föräldrar låg och sov och jag och min bror var uppe för att titta på barnprogram på TV, och då minns jag att det kom inget barnprogram och det rullade någon eländig text om att Palme var skjuten eller något liknande. Och jag blev jätteupprörd för att jag ville se barnprogram. Mm-hmm. Det minns jag. Sen minns jag ingenting mer. Jo, jag minns att vi tvingades till någon form av tyst minut i skolan, och den vägrade jag faktiskt delta på, det vet jag.
Det tvingades jag till på min arbetsplats efter 11 september.
Mm. Vägrade du delta?
Nej, jag stod där och grät med min amerikanska fana på pinnen på bröstet.
Handen
på hjärtat. Nej, men det intressanta är, jag vet att jag tjatar om mina nyinhämtade kunskaper om Nordkorea och sådär, men när Kim Il-sung dog, så då satt alla nordkoreaner och grät framför tvn. Alltså genuint, de var helt förfärade. Trots att han var 86 bast eller någonting, eller 83 kanske han var. Och hade en tydlig liksom, cancertumör på halsen och sådär. Så de trodde i princip liksom, att han kunde inte dö, för att han var den store ledaren. Och det blev så fruktansvärt jobbigt. Och jättemånga tog livet av sig genom att hoppa från höga höjder. Och sådana där saker.
Det var inte roligt, Jonas.
Jo, det är lite roligt på ett sätt. Eller tragikomiskt att folk känner att man inte kan leva utan Kim Il-sung. Det måste jag säga.
Jag kände lite samma sak alltså. Och sen kom ju Kim Jong-sugs.
Jo, men grejen är att det var nästan lite... Det var någon typ av besläktad atmosfär som uppstod i Sverige när Palme sköts. Liksom folk gick ut och skulle skriva i kondoliansböcker och sådär, som om de hade känt honom, och alla pratade om att det här är den dagen då den svenska oskulden försvinner. Nu plötsligt...
Men alltså det där, Jonas, det är alltså, Sverige, när man, om man tittar på det från ett utifrån perspektiv, så blir man lite chockerad över vilket land man lever i. Mm. Bara det lilla att läsa Absolut Sverige av Jalving fick mig att tänka på det. Och det är mycket annat sånt där som får mig att tänka på det, att Sverige, alltså lite grann så är vi ju som Nordkorea, fast alltså mer subtilt. Jag menar,
jo, men, det är precis det som är min poäng. Det är Nordkorea light alltså. På
de gjorde sig ju lustiga tidningen nu. Att
vet att light är farligare än originalet.
Precis. Ja, men de har gjort så lustigt att i Nordkorea får kvinnor ha 8 olika frisyrer och männen får ha 14, eller om det var tvärtom. Mm. Och så sitter alla och skrattar åt det. Men lik förbannat, alla svenskar som skrattar åt det är ju själva likriktade genom konsumtion av reklam och de här trenderna. Och så vidare. Så jag menar,
fast det är ännu värre, för att på den tiden så var Sverige nog det land, definitivt det land i västvärlden som där folk var minst utsatta för reklam. Det fanns ingen reklam i TV.
Jag menar nu.
Jo, precis. Ja. Jo, men om vi går tillbaka till 86 då, och så, som ändå är där vi kommer ifrån, så att säga.
Ja.
Så var Sverige det land i västvärlden som var mest likt de kommunistiska regimerna. Det fick inte förekomma någon reklam i TV. Enda gången man fick se reklam var om man gick på bio, så fick det vara typ 3 minuter så där innan. Det fick inte förekomma någon reklam för alkohol eller cigaretter eller en massa andra saker liksom. Så att det var liksom en otrolig kontroll.
Då hade redan svenska film, då hade man censurerat filmen innan också.
Ja, precis.
Ordentligt med censur, alltså, och då hette det ju censur.
Ja, precis. Filmcensuren. Och sen så och sen talade man om för svenskar från en tidig ålder att vi har det så otroligt mycket bättre än hur till exempel fransmän eller tyskar har det. Därför att där är det svårare att göra abort och kvinnor tvingas stå vid spisen. Och barn får leka med krigsleksaker så att de blir aggressiva. Liksom, och sådär. Det är mycket, mycket bättre i vårt lilla land, och vi måste ha kvar de här sakerna.
Hur många vet... att det var förbjudet att sälja leksaksvapen.
Mm. Jag vet ju det. Det var ju förbjudet hela min barndom. Så att,
du fick tälja någon sån här själv då?
Ja, eller så fick man be sin pappa smuggla in dem. Han åkte utomlands någon gång. Liksom, köpa någonting.
Men det är också så här att i Sverige så här, nu har hälsoministern och hälsodepartementet kommit fram till att ni ska äta 8 brödskivor per dag.
Det är roligt sen när de nu kommer fram till, hur kom ni fram till det här? Vi bara chansar. Ja. Det fanns liksom ingen grund för det. Det var bara, vi tyckte att folk började veta bara hur mycket de skulle äta. Så att
precis, och folk bara, vi äter 8 brödskivor per dag. Jag menar, det är otroligt. Och när man läser också Kristoffer Jundins bok om vänstervridningen i massmedia, det är också en gammal bok som är svår att få tag på nu, tror jag. När han berättar, alltså när han visar också just på hur massmedia, den är ju släppt på 80-talet någon gång. Just hur massmedia såg ut, det är ju rena
rama. Nej. Förlåt, alltså. Den är från början av 70-talet.
Är från början av 70-talet?
Ja, okay. Det är så pass tidigt.
Ja, och där är det ju riktigt så här, det är Östtyskland, det är Nordkorea, det är verkligen, alltså hur massmedia såg ut då.
Mm. Men det är tur att vi är fria nu, eller
hur? Jo, tjena.
Men vi är ju enormt mycket friare just via internet framförallt. Mm. Och sen det är viktigt att vi tar upp det här. Vi får anledning, och vi lovar att vi ska ta upp detta i ett kommande program och göra en special om det. Men faktum är att vi har en tendens ibland att tänka att, eller kanske framförallt de som är lite yngre har en tendens att tänka att det måste vara så jävla mycket bättre i Sverige före massinvandringen. Och det var det på många sätt. Men man ska liksom inte romantisera 60-70-talets Sverige. För det var ett ganska hemskt ställe på andra sätt. Alltså. Just av de här skälen som vi tar upp. Det var väldigt instängt och väldigt utsatt. Alltså en befolkning som var väldigt utsatt för hjärntvätt helt enkelt. Det går inte att kalla det för något annat.
Jag får en enorm lust nu att köra lite soundbite och sjunga Di partai, di partai, di partai.
Ja, den är fin. Den är fin. Vi ska i alla fall ta musik så att du är inne på rätt spår. Och Magnus, du har ju valt någonting nu med tanke på att det är Per Engdahls födelsedag.
Nej, alltså, jag vet inte vad jag valde.
Det är ju medborgarsång här som du har valt.
Ja, just det. Fast det har ju ingenting med Per Engdahl att göra.
Vem blandar ihop med nu då? Nu blir jag
förvirrad. Det har ju mer med Heidenstam att göra.
Heidenstam, just det. Men vi skulle väl...
De är svenska, de var smarta, de gjorde bra grejer. Så att vi kör lite medborgarsång med Heidenstam. Fast det är inte Heidenstam som sjunger, utan
Wilhelm alltså, Stenhammar är som
Wilhelm Stenhammar, det är orkester. Det här är bra.
Inte Wilhelm inte Stenhammar som sjunger heller.
Alltså, nej, alltså det är inte Wilhelm Stenhammar som sjunger. Men det är bra musik.
Det är bra i alla fall. Och Jonas har valt något helt oförklarligt, som vanligt. Please don't touch.
Precis.
Jag vet inte riktigt vad du vill säga med den låten, men...
Jag vill inte säga någonting. Det är bara en gammal sån här rock'n'roll-klassiker.
Okay. Typ. Och det här är ju...
Det är Johnny Kidd som faktiskt är rätt intressant på ett sätt. Nu tycker jag i och för sig att... När elbasen infördes i rock'n'rollen så gick det ut för. Men det finns en del av den liksom, 59-60.
Det där kan vara det gubbigaste du har sagt, tycker jag. när elbasen infördes, ja.
Nej, men det är inte alls gubbigt. Du hajar ingenting.
Stämmer det att den här låten att det är Johnny Kidd och Piraterna som framför den, eller?
Ja.
Det är Rick Falkvinge och Anna Troberg som står där.
De är också de gjorde en annan klassisk rock'n'roll-låt som heter Shaking All Over.
Jag känner att vi fastnar för länge i det här, men det är två korta låtar och sen är det en önskelåt och det är Flogging Molly med If I Ever Leave This World Alive. Vi är tillbaka om en liten stund. Du lyssnar som vanligt på Radio Framåt. Där är vi tillbaka efter att ha lyssnat lite till Flogging Molly och Johnny Kidd och Wilhelm Stenhammar.
Jag måste bara få kommentera där Flogging Molly. Ypperligt låtval. Jag vet inte vem som önskade den. Ja, precis. Men det hör till mina favoriter. Det där också. Jag hade lika gärna kunnat önska det själv.
Vi ska rätta oss själva här också. Eller jag ska rätta mig själv. För att vi påstod att att Svoboda hade störst röstantal i Europa av nationalistiska partier, men det stämmer inte. I Ungern har nämligen Jobbik fick 16,7%, så Jobbik är större.
Mm. Och sen så även om vi inte tycker om kanske Marine Le Pens kurs så
ja, det är precis,
så man får ändå, man får räkna från national, tycker jag fortfarande definitivt som
men
som
det är fortfarande inga dåliga gäster.
Nej.
Vi kan säga så mycket. Vi har en lyssnare också som har skänkt sin Vision Europa-biljett, för han har tyvärr fått förhinder och kan inte delta, men har redan köpt och betalat en biljett, så han har skänkt den till Radio Framåt och därför tänkte vi lotta ut den här bland våra lyssnare. Så har du inte haft möjlighet att köpa biljett och inte haft råd, så är det här ett utmärkt tillfälle. Vi kommer dock inte reda på hur vi ska lotta ut det här, så vi låter er vara kreativa och vi kör framtidsprogrammet till slut, så det blir lite exklusivt för er som lyssnar live. Skriv något snällt, något roligt, gör en bild, skicka rörsignaler, någonting. Vi kommer vara helt godtyckliga i vårt val och den vi tyckte var bäst eller roligast eller någonting får sin biljett till Vision Europa betald utav vår snälla lyssnare Samuel. Så vi fastnade på historiedelen här lite längre än vanligt, så vi får försöka hinna med att prata lite om det som har hänt senaste veckan. Och jag vet att det är ett fall i England här som har upprört oss alla, men Magnus, berätta lite om det här fallet här i England med vår 9-åriga pojke.
Ja, alltså som jag sa där, ett samhälle som tillåter hemska saker hända barn är inte ett samhälle värt att försvara överhuvudtaget. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hitta ingången i det här, för det är den mest, jag tror att det är den mest tragiska historia jag har läst om på väldigt lång tid. Så att vi får bara ta det rent tekniskt så att ni vet vad som har hänt och sen får vi utgå ifrån det. Det handlar om den lilla 9-åriga pojken Aaron Dugmore från England. Det jag läste upp mig på är att han gick i en skola där han var i minoritet som vit, och på grund av det så utsattes han för mobbning utav då de elever som gick i skolan. Han blev hotad och så vidare, och föräldrarna försökte väl prata med rektor och så vidare, men rektorn menade på att det är ni som själva har valt att sätta barnet i den här skolan och flytta hit, så att ni kan flytta härifrån om det är så. Ja, och det ska vi också prata lite om, hur det kom sig att han hamnade där. Men det hela slutade i alla fall med att den här nioåriga pojken, och är man 9 år gammal så ska man inte liksom, man ska inte veta så mycket om elände, och jag tycker inte att man ska ha de insikter som den här pojken hade, i den mån att han var så pass rådig, kan man säga, i det att han valde att avsluta sitt eget liv genom att hänga sig i sitt pojkrum som 9-årig. Det ska inte kunna hända.
Nej, men alltså, här stämmer jag i bäcken på ett sätt som är kanske, som säkert kommer att göra kanske både er och en och annan lyssnare upprörd. Det är så egendomligt detta. Och jag är inte än, för det är 2 veckor sedan detta hände. Mm. Jag lyssnar på brittisk radio nästan varje dag. Den här nyheten har släppts nu precis, och då släpps hela paketet att det var så här det gick till. Jag är inte helt säker på att vi har hela den här bilden klar för oss. Jag måste bara säga det på ett tidigt stadium, för att det kan alltså vara något helt annat som ligger bakom detta. För att hur plågad och mobbad och sådär 9-åringen är, så är det väldigt, väldigt få som är så rådiga att de förmår hänga sig. De leker med tanken. Så att jag bara säger, jag vet inte. Det kan vara så, och då är det givetvis så fruktansvärt tragiskt, och det är så symboliskt för hela vår situation och allt sånt där, så att jag vill inte säga för mycket, men det kan också vara så att det är något helt annat som ligger bakom detta, att det är en släkting till exempel som faktiskt har mördat pojken, och sen så gör man en helt annan grej av det, och sen så kommer det om en månad eller om 2 månader så kommer hela den här nyheten att implodera och alla... Så, ja.
Nej, jag är benägen att hålla med. Därför så vill jag helst inte hänga upp mig på den här enskilda händelsen. För jag tycker det är på tok för tidigt att dra de här konsekvenserna och växlarna av det.
Jag kände också att det första när jag läste den var att jag kände att det är någonting... Det känns som att det är någonting som inte stämmer här.
Men därtill ska vi också konstatera det faktum att vi lever faktiskt i en värld där utskrivandet och användandet av att antidepressiva läkemedel exempelvis sjunker abnormt ner i åldrarna. Vi lever i ett samhälle där allt fler unga umgås med suicida tankar. Och det här är alltså, det här är någonting som vi vet om. Och jag kan definitivt tänka mig att man kan få en enorm uppgivenhet om man går i en skola, om vi utgår från det här fallet och bara har det som en hypotetisk utgångspunkt, att du går i en skola där du är utsatt för detta, du har föräldrar som är i allt väsentligt mångkulturalister, som är på ett eller annat sätt så här, men vi är inte antirasister, vi är PK, alla ska kunna komma överens. Vi hade ju ett fall i Norge till exempel som var likadant, där en familj flyttade till ett mångkulturellt område, eller ett område där de hamnade i så att säga numerärt underläge, och där barnet for väldigt illa i skolan på grund av föräldrarnas idé om att det skulle vara det bästa. Så att det jag vill komma någonstans till där, det är liksom hela den här, alltså vad är det för samhälle vi har, och hur ska man hur ska sånt här, om det nu är som det är, kunna undvika? Så det enda jag ser, det är ju att idén om separation är ju den enda viabla i sammanhanget.
Ja,
absolut.
Alltså, och jag vet inte, när man läser om det här så blir man ju... Alltså för det finns så många sådana här fall, och om vi utgår ifrån att det ska gå till så som man har sagt, och vi vet ju liknande fall, kanske där det inte slutet är självmord, men att barnet blir mördat eller svårt skadat eller mobbat eller någonting för att han eller hon är vit. Så alltså, då ligger det ansvaret ändå hos föräldrarna. Jag förstår inte, alltså, hos föräldrarna så ska ju ansvaret ligga att sätta sina barn i en så vit skola som möjligt. Alltså det bör ju vara det enda rimliga, men de är så upptagna av sin politiska korrekthet och att vara systemet till lag, så att de faktiskt medvetet flyttar sina barn till mångkulturella skolor.
Vilket också verkar jättekonstigt, för att det alltså, jag har tittat på Daily Telegraph och The Sun idag, och en sak som är knepig med just det här fallet, nu ska vi inte liksom gräva ner oss för mycket där, eftersom det fortfarande liksom kan finnas anledning att hysa en viss sund skepsis till det som kommer fram, men lite grann som det här Madeleine McCann-fallet, ni vet, de här två läkarna vars alltså föräldrarna, det finns finns ett exhibitionistiskt drag i det hela. De ställer väldigt gärna upp och poserar för tidningsjournalisterna och sådär, och pratar om vad de har gjort och så, som är lite knepigt. Vad vet jag, det kanske bara är en följd av att vi lever i en tid där alla drömmer om att få vara med i tv, och där var och varannan popstjärna känner att de måste göra en hemmagjord porrvideo med liksom negroid pojkvän för att liksom verkligen kvalificera sig för kändiseliten. Jag vet inte, det kanske är det sjuka beteendet bara. Men det är lite konstigt. Alltså.
Men det är också det där du säger, och det gör ju alltså vårt jobb så mycket svårare. För att när jag läste det här, jag reagerade direkt. Jag blev illamående och kände liksom att för i helvete, inte nu igen. Och hur djupt kan det sjunka? Så att man reagerar liksom direkt, och speciellt när det är barn inblandade. Och orsaken till att man gör det är att jag kan inte tänka mig att det är otänkbart. Det är det som är problemet. Det här är fullt tänkbart, att det skulle kunna vara precis som det står. Det är ingenting som...
Ja, men alltså, i en så låg ålder. Jag vet inte. Vad som på ett sätt skulle kännas mer relevant om man ska ta upp sådana här saker är att se till hur många 13, 14, 15, 16-åringar tar livet av sig för att de blir mobbade, och för att ytterst sett kan vi säga liksom mångkulturen och samhällsupplösningen och normupplösningen och familjeupplösningen, allt detta som samverkar gör livet outhärdligt för dem i känslig ålder. Och grejen är att det är ingen som skriver om detta. Det är ingen som tar upp det, för att det skulle liksom slå för hårt mot allt för känsliga nerver i det rådande systemet.
Men det blir också extra illa om man tar det här mångkulturella problemet och det som så att säga drabbar människor, och särskilt unga, och särskilt både unga kvinnor och män på olika sätt. Och det är ju det, och då kopplar jag in den här, om ni minns det, som skrevs av John Derbyshire för en tid sedan. The Talk That Nobody Want To Talk About, eller vad den hette. Alltså,
non-black version.
Just det. Just det här att vita föräldrar inte vågar eller vill eller kan, jag vet inte. Man berättar inte för sina barn vissa grundläggande saker som John Derbyshire tar upp i den här artikeln. Till exempel att håll dig borta ifrån, i det här fallet då, svarta folksamlingar. Och liknande. Då är John Derbyshire, han är alltså gift med en kines och har då halvkines barn, kan vi tillägga i sammanhanget. Och det är också det att
jag menar... har varit extremt politisk kollega, kan man säga, för att vara en konstant debattör. Jag kommer ihåg en riktig skitartikel han skrev om en recension. Det var han som anmälde Kevin MacDonalds trilogi i The American Conservative, som annars var en ganska intressant tidning, och där körde han alla de här schablonerna att jag drar mig till minnes när jag var liten, då hade jag en judisk lekkamrat och hans mamma och pappa ställa mot mig, men den typen av blaha blaha. Så att det, han är i sig ingen radikal.
Nej. Precis. Men själva det som framkommer, det som man tar upp och det som är intressant i sammanhanget, är ju det här att att, och det är det största sveket mot barn och ungdomar tycker jag, det är att samhället inte bara döljer sanningen utan uppmanar till interkulturella möten. Och men det är klart man ska åka till dem och de fritidsgårdarna eller vad det nu kan vara på alltså i skolan, i alla möjliga tillfällen, så problem, trots att vi vet hur det ofta slutar.
Och grejen är att är det till exempel, tycker man att det är okej att ens dotter börjar gå ut med en, vilket idag betyder översätts med ligga med en vad vet jag, arabisk eller negroid pojkvän, så är risken väldigt, väldigt stor att de kommer att fara illa, för att de kommer att betraktar sig i fråga som en hora, och det finns hur många exempel som helst på hur det här har fått till med en dödlig utgång, eller liksom flickor har blivit misshandlade till oigenkännlighet, våldtagna, utnyttjade av Ahmed och hans kamrater, och jag orkar inte ens gå in på det för att det är så jävla kämpigt. Och som sagt, jag vill komma ut ur Sverige också när jag...
Men sen har du också det här intressanta som hände, som jag inte har blivit klok på. Jag vet inte om ni såg det. Det var en film som publicerades med en svensk kille som satt i en trappa i en skola, och så var det några invandrare ungdomar som skojade sig med att örfila upp honom och säga att ej, det är blatten mot svennen, och sen så förnedrade de honom och slog honom lite grann, sådär lagom. Och det vart ju ett himla ståhej kring det här. Många reagerade, som man gör när det är barn inblandade, genom att bli fruktansvärt förbannad. Sen dök det upp en film där de här tre killarna, alltså de här två främlingarna och den här svenska killen, sitter tillsammans och pratar om att allting bara var på skoj och att det här spårade ur. Sen försvann den filmen, och föräldrarna till de här pojkarna då polisanmält det hela. Så att ingen vet egentligen vad det var som hände där.
Nej, men i media har man ju kört på den att det var liksom kompisar. Men alltså, det spelar ingen roll att det var, om det var uppgjort som någon form av skådespel. För att du kan se, nu jag vill inte vara elak, men du kan se på den här svenska killen. Det är en ganska överviktig kille som kanske, jag vet inte, jag får känslan av att han är deras lilla leksak, deras lilla bitch som de kanske skulle säga. Mm. Och de kan stå, även om det liksom är uppgjort, ja, nu ska vi filma när vi slår dig. Det spelar ingen roll, för det är samma, det är ockupantbeteendet där man tar honom och använder honom på det här sättet. Det är...
Precis, då. Där har du helt rätt, det här ockupantbeteendet. Alltså, det här...
Nu måste jag avbryta här, förlåt, och bara fråga, var har denna film dykt upp? Jag känner inte till dig.
Avpixlat, alltså dels slår de upp den själva på typ YouTube, sen avpixlat, okay. Spred den vidare med tillhörande namn på presumtiva gärningsmän, så att säga, och dylikt. Okay. Och sen fick det eget liv då, så att säga. Men där jag vill ta fasta på det du säger då, om det här med ockupantbeteendet. Dels det, alltså två saker. Dels, vad händer när man som svensk hamnar i minoritet? Det kan vi vittna om från många förorter, från många alltså olika sociala miljöer, hur det är att vara svensk och i minoritet. Det är det ena. Det andra är ju ockupantbeteendet, det faktum att man gör så här, inte kanske primärt, alltså det är ett sätt att visa makt, det är ett sätt att visa att man bestämmer, det är ett sätt att visa att jag gör det här för jag kan göra det här. Och det här blir mer och mer vanligt, och det drabbar ju speciellt då svenskar i minoritet.
Och det hemskaste är att det drabbar ungdomar som inte har något stöd från sin vuxenvärld.
Mm, precis.
Det vill säga ingen vuxenvärld överhuvudtaget. Och det är så jävla hjärtskärande och så skamligt. Man finner inte ord. Alltså.
Och då kan jag säga så här, att om det är någon av er där ute som känner igen er i det här, någon som lever i den här verkligheten, som är ung och lever i detta helt enkelt, det är inte ditt fel, det är inte du som är boven i dramat, det är inte fel på dig, det är inte du som är en fegis, och det är inte ditt ansvar egentligen i den situation du befinner dig, Vet du vad du ska göra? Kontakta Radio Framåt, kontakta oss, kontakta Svenskarnas parti. Hitta den här tryggheten och vänskapen.
Vi kan inte lösa några problem åt er, givetvis. Men utan tyvärr i dagsläget så kan vi bara vara typ moraliskt stöd. Jag skulle önska att vi kunde liksom skicka ut folk som rent handgripligen kunde fixa till saker och ting och skydda dem av vårt folk. Men vi har inga sådana möjligheter. Men
däremot så kan vi ge, som sagt, stöd, vi kan ge hjälp på olika sätt, och vi kan förmedla kontakter, vi kan koppla ihop er som lever i utsatthet med människor runt om, så att ni kan få en väg ut ur det eländet. Det lovar jag och svär på, jag kommer göra allt jag kan för att göra det. Så att den inbjudan står alltid.
Precis. Och ni är nästa generations ansvarstagare, helt enkelt. För att den här situationen kommer inte att förbättras med mindre än att folk organiserar sig och gör motstånd mot den. Mm. Och kämpar för att det får vara nog någon gång.
Och faktum är, vi är söner av karoliner. Vi är döttrar av sköldmör och bondkärringar som har slitit hund och gått igenom vedermödor genom historien för vår skull. Så att det finns inom er. Det finns inom oss alla. Så enkelt är det.
Mm. Tala för dig själv. Jag är adelsman.
Ja, men adelsmän var tuffa en gång i tiden.
Ja, jag vet det.
Med betoning på en gång i tiden. En annan sak som jag vill ta upp, det är någonting som har diskuterats här de senaste veckorna rätt intensivt och som även togs upp i det fenomenala debattprogrammet SVT Debatt. Alltså, det kan ju vara det sämsta som görs på TV. Hur som helst, det visar på någonting väldigt intressant här med så kallade papperslösa, eller som det heter på svenska, illegala invandrare. Nu är alltså kritiken från medieetablissemanget, från politiker, från kulturetablissemang och så vidare mot polisen väldigt hård. För att vad? Jo, för att de gör sitt jobb. Man ser det som ett problem att polisen gör ID-kontroller på folk för att se om de har rätt att vara i landet. Och om de inte har det så blir de omhändertagna och i förlängningen utvisade om allt går som det ska.
Men alltså, om jag är ute och kör bil sent en kväll och kör för fort eller kör bara konstigt, då blir jag ju stoppad. Mm. Helt slumpmässigt. Jag kan bli stoppad helt slumpmässigt när som helst. Mm. Det har ju att göra med att de kontrollerar huruvida jag kör körkort eller inte. Är det, jag menar, vadå? Är det kränkande?
Ja, men alltså, och man menar ju då att det är kränkande för att man i tunnelbanan då kollar... eftersom att polisen knappt får göra sitt jobb längre, så använder man att man kollar efter busskort eller månadskort i tunnelbanan och på bussar och sådär. Och då menar ju en del att man går efter hudfärg när man kollar det här. Men om det nu stämmer, är det så himla konstigt? Så vilka är det störst risk att de är illegala invandrare? Man vet att det rör sig många sådana under de här tiderna.
Nej, det hade för det första varit helt rimligt och befogat ifall man hade gjort det. Men för det andra, och vad viktigare är, så är det fullständigt otänkbart att polisen är ute och försöker stoppa alla svartskallar i tunnelbanan. För att då skulle de få jobba övertid tills de sprack. Alltså det är så absurt, liksom, hela påståendet. De som skriver detta, har de varit i Stockholms tunnelbana på länge? Mm-hmm. Eller, jag menar,
alltså det är ju majoriteten.
Hur skulle det gå till, liksom, ärligt talat?
Nej, jag vet, det är totalt orimligt. Och jag menar,
polisen skulle stå och säga, det är svartskalle, den tar vi. Menar, vet de hur det ser ut, ärligt talat?
Mm. Ja, nej, men sen är ju just det här, den här hysterin som kommer, intressant, där man som sagt liksom menar på att nej, först och främst det här med papperslösa, det heter illegala, alltså de är illegalt här, och jag menar, det där har ju också fått konsekvenser. Vissa skolor och sådär, där tillåts det ju inte fotografering för att det kan finnas gömda barn, alltså i skolklassen, för att gömda illegala människor som har ju rätt till skolgång.
Ingen människa är illegal.
Ja, rätt till skolgång.
Ingen människa är liberal.
Hur fan det är nu är möjligt?
Ja, det är så dumt alltså.
Nej, men och sen, ser man som ett uttalande på svt.se med såg jag från P.O. Hansen som är professor i statsvetenskap på Linköpings universitet. Eller det var idén han sa att det är fel att jaga de här illegala invandrarna eftersom att de är en viktig kugge i samhället. Citat, de bygger våra hus och städar våra bilar. Alltså, vill han ha någon form av slavklass som springer runt?
Ja, det vill han. Vad var han för?
Professor i statsvetenskap.
Ja, det vill han. Det är precis det här de är ute.
Hör han inte vad han själv säger? Det är ju verkligen, alltså det är ju modern slaveri i sådana fall.
Mm. Det är det de vill. Det är det de vill ha. Det är det man måste förstå, att det är det de vill ha.
Jo, men så gör man det under någon form av täckmantel till att man gör det i någon form av altruistisk och människoälskande anda.
Japp. Och det är ju Moderaternas politik. Alltså, det är ju den svenska borgerlighetens politik. Exakt det du säger.
Nya Moderaterna.
De gör av det skälet sossarna av ett annat skäl. Men ja, visst är det så.
Mm. Jag kan bara hålla med. Det är så, man mår så illa. Alltså. Det är så äckligt. Och förljugenheten är så äcklig. Hyckleriet är så äckligt. Och cynismen bakom alltihop är så jävla äckligt. Så att man ja. Jag säger som Tobias Hubinett, låt den vita världen gå under.
Blod och lidande.
Ja, typ.
Och sen bör vi ta upp det här också, det har vi diskuterat tidigare med näthat och så vidare. Det var någonting som du fann lustigt här med näthatet också, Magnus.
Ja, men det var ju det här att det som avslöjades, det var, har ju varit en stor karusell kring det här och näthatet, och det drabbar kvinnor och folk vill steka deras bröst i smör och så vidare, och det är ju helt sjukt att skriva sådana saker, det kan jag ju skriva under på, det ska man inte behöva få. Men två saker intressanta, det ena är det faktum att den här värsta näthatern av alla, och den som just ville steka tuttar i smör, han var ju både neger och socialdemokratisk valarbetare. Och att sätta det då i sammanhanget att Jan Guillou hävdar fortfarande att det är Sverigedemokrater, alltså sexuellt frustrerade Sverigedemokrater som ligger bakom allt näthat, trots att han är överbevisad. Och det är så intressant just det att trots att det här framkommer så fortsätter man bara att säga de här sakerna. Så det var det ena intressant. Det andra är ju det här att Åke Ortmark har släppt en självbiografi, och han var med på Sveriges Radio och intervjuades där. Han kallades ju för en av Sveriges första skjutjärnsjournalister. Och han fick frågan angående näthat, och han avfärdade det hela som bara dravel och dumheter. Och tyckte att vadå, man måste som journalist så ska det gott och väl kunna liksom ta att bli kallad både det ena och det andra. Han förstod inte alls problemet, vilket var rätt roligt i sammanhanget. Men just näthat, ja, jag drabbas inte så mycket av näthat.
Nej, men det gör man inte.
Begreppet i sig är ju skitfånigt liksom. Näthat.
Ja.
Men det är en av dessa neologismer som vi tar till oss liksom. Men vad fan, jag vet inte vad det betyder, näthat. Det är absurt.
Det är om man hatar på nätet, tror jag.
Ja, precis. Mm. Men då ska vi ha väldigt klart för oss att hata i de här sammanhangen har ingenting att göra med mänskliga känslor, utan det är att uttrycka för regimen förhatliga åsikter. Det är det som kallas
hat. Precis. Och det är det man försöker göra hela saken till, att det skulle vara någon form av nationalistisk eller högerextrem eller så sak, och att det bara är där det existerar illa formulerade hot och så vidare.
Okay.
Och det är ju larvigt. Vi kan se till exempel att bloggerskan Blodinbella har nyligen anmält ett hot som kom via Twitter från en vänsterdebattör. Och jag kan citera hela den här inlägget. Det var så här: det är borgerligt när debatten om näthat går från att unga tjejer blir utsatta för patriarkalt hat när de yttrar sina politiska åsikter till att det skulle vara synd om borgaräckel som Blondinbella. Skjut henne i huvudet, häng i närmsta träd och skaffa en maktanalys.
Mm.
Men det är klart, det är bara Sverigedemokrater som...
Ja, sen visade ju Jan Guillou tidigt i en chatt som var på Aftonbladet. Och Jan Guillou, alltså, det är ju en människa som alltså, ja, han är så dryg. Alltså, Karn har ju han har ju utvecklat drygheten till en konstform. Det är ju fantastiskt att han har lyckats med detta. Men alltså, det han skriver där är ju att han konstaterar ju att vänstern har mer rätt att hata, som han säger. Att deras hat är inom citationstecken finare. Mm. Eftersom de är intellektuella. De står för rätt saker.
Mm.
Och det sitter han och skriver att därför är det finare. Även om några dummingar i AF ibland kastar sten och sånt där, det var inte så bra. Men generellt sett, så sina, han kallar dem också för sina kamrater, alldeles uppenbart. Och sen använder han den fulaste formen av argumentation rakt igenom hela chatten, att, att han borde skämmas. Faktiskt.
Mm. Jonas,
det är det enda, det är det enda roliga Jonas Gardell har sagt. Att, ja. Nej, nu ska vi inte gå in på det. vad han sa om Jan Guillou en gång. Faktum är att Jan Guillou är en extremt opportunistisk människa. Och precis som du säger, extremt självgod. Och samtidigt intellektuellt fullständigt ihålig. Han har ingenting att komma med. Han är han är friterad luft, hela karl. En jävla nolla och en hycklare. Ytterst sett. Han är inte radikal, utan han är en etablissemangsprodukt i sin prydno.
Mm. Jo, så är det absolut. Intressant också med den här chatten som han omnådde två gånger på Aftonbladet, där han skulle diskutera med näthatarna, som han sa. Det var ju att folk på Flashback satt ju och följde det här och försökte diskutera, och alla lade och kopior på sina, på de inlägg som man hade gjort, la man också i den här tråden på Flashbacken. Många gjorde det. Och så fort det var en seriöst ställd fråga eller någonting, det släpptes aldrig igenom. Det enda som släpptes igenom, det var den här typen av plumpa hot. Och så släppte man igenom det och visade upp, och så svarade man på, kolla här, Sverigedemokrater, nationalister, vilka kräk de är. Men alla som hade någon form av liksom substans i det de skrev, det bara nekade man, det släppte man inte igenom.
Men tänk nu om Jan Guillou lyssna på det här och ringer in till oss, och så bara kör han över oss med sin knivskarpa argumentation.
Ja, han är mer än välkommen att försöka. Så nej, men alltså faktum är att såna här är dem, och Jan Guillou är en, vilket han tidigare i sin karriär har varit lite sådär, vad jag har förstått, jag har inte orkat läsa med konkursböckerna och sånt, för att det blev så pinsamt. Han identifierar sig uppenbarligen med sin protagonist där, Carl Hamilton, som är James Bond i princip. Och det, ja, det är ju Guillou själv, det förstår vi. Och det berörde mig illa faktiskt. Redan när jag var tonåring och skulle försöka läsa det. Det var en kompis som låg ut. Men jag tyckte det blev pinsamt. Så det är en extremt komplexfylld människa. Som då ägnar en väldigt stor del av sin karriär åt att bearbeta sitt hat. Just mot det omgivande samhället. Det är en resentimentsdriven person, och det här gäller inte bara honom, utan det gäller en väldigt, väldigt stor del av den svenska kulturvänstern. Det är liksom halta och lytta och på olika sätt defekta personer. Och de hyllas, de får priser för att de sitter och hatar på sina jävla kultursidor. Och sådär. Och så har de mage att anklaga de som försöker stå upp för sitt folk och för grundläggande anständighet för just hat. Alltså det är så magstarkt alltihop, så att man baxnar nästan. Det gör ju inte vi, för att vi har jobbat med det här ganska länge, så vi är vana vid det, men det är helt för bedrövligt.
Det är ju det att det som är mest, alltså det som är mest som man kommer fram till, det är att de väljer ju sina strider, naturligtvis, som du sa, Don, där. De väljer vad de vill publicera, de väljer hur de styr det hela. För att jag är ganska övertygad att ingen av dem har en chans i helvetet om de hamnade i en diskussion på, så att säga, lika villkor. Faktiskt.
Nej, jag vet ju att de inte gör det, eftersom jag faktiskt hade nöjet att bjudas in till både radio och tv under ett par års tid.
Det finns ett fantastiskt litet klipp på YouTube där Jonas du helt plöjer över den här hemska, vad heter Karl? Han ser ut som ett UFO ungefär.
Carl Karl Rudbeck tänker du på?
Ja, just det. Just det. Ja, det är fantastiskt roligt.
Men grejen är att eftersom, för de förväntade sig givetvis när de bjöd in mig att jag skulle vara en konservativ ung kuf som inte skulle finna mig i situationen. Men gör man det, kan man bara liksom tala för sig, då är det inte intressant längre. Då får man inte vara med. Så är det riggat. Tro inget annat. Så det är inte jag som sitter här förbittrad 12 år efter att jag stängdes ut från offentligheten och grämer mig, utan det är så här det fungerar. Det måste folk förstå att den debatt ni tar del av i den så kallade offentligheten, för det första är det ingen offentlighet alls, utan det är alltså en
det är riggat,
det är propaganda. Ja, det är propagandacentral som ni tappar in på så fort ni sätter på SVT eller läser någon av de större tidningarna. Så det speglar inte på något sätt uppfattningar ute i samhället eller något sånt. Det är liksom det man måste veta.
Nej, men det är därför hela den här så kallade demokratin blir helt omöjlig på det sätt som det är idag. För att alltså, man kan säga, jag vet att vi fick en kommentar om det på hemsidan också, för du Magnus sa att man får de ledare man förtjänar och så vidare. Men det är ju faktiskt så att de val som man presenteras med, om man inte är aktivt sökande, aktivt intresserad, det är ju liksom pest eller kolera, men det presenteras som de två enda alternativ som finns, eller 7 eller 8 alternativ. Men har man inte den viljan själv att söka upp kunskap eller det intresset, så Då tror man ju att det här är den debatt som finns och det här är de idéer och tankar som finns.
Nej.
Jag tror inte att det inte är så.
Eller ja, alltså, jag vet inte. Jag tycker vi stångar oss blodiga hela tiden när vi försöker förklara eller förstå hur människor fungerar. Jag håller med dig, men ändå inte. Jag har jättesvårt att komma till någon slutsats där. För att å ena sidan så känner jag det här att ja, vad fan har man för alternativ om man är som sagt uppväxt i det hela och så vidare. Men å andra sidan känner jag att okunskap är inte en ursäkt heller. Utan fan,
men då utgår ju du ifrån att alla människor liksom föds och liksom skapas på ett sätt så att de är lika duktiga och har samma möjligheter att söka efter information och resonera och tänka kring saker.
Jo, visst, det är ju konsekvensen av ett sånt tänkande att det skulle vara så. Det är det inte.
Nej, och så är det ju inte. Så att det är...
Men det är liksom... Ja, jag tycker det är svårt, hela det där.
Ja, så visst, sen så har ju människor alltid ett eget ansvar. Det ska man inte ta ifrån dem och bara säga att nej, men det är för att de blir lurade och inte får höra någonting annat och så vidare. Utan man har alltid ett eget ansvar. Men det är ju fortfarande så att...
Nej, men demokratin är ju en myt i så motto att
ja, så den så kallade folkviljan alltså, den är ju en myt så mycket det kan bli.
Som Per Engdahl sa, det är som jultomten. Jo, men... Det sa han i blågymnasism, det var jättekul när han satt där.
Ja, nej, han sa väl också det, hur ska jag kunna tro på folkviljan, den finns ju inte. Det är ungefär så.
Nej,
och det är någonstans i den insikten man måste komma. Och jag vet inte liksom hur vi ska komma runt det och hur vi ska kunna nå ut till människor.
Men det är ju som, alltså, det är som de konstaterade när de skrev den amerikanska konstitutionen. Då var det ju en utav, jag tror Terrence Coxie eller vad kuttan hette nu egentligen. Ja, det var ett underligt namn i alla fall. Men han uttalade sig... Eller den här personen då, någon av dem uttalade sig till det och sa att konstitutionen förutsätter ett liksom utvecklat, intelligent, kristet och så vidare och så vidare och så vidare folk. Det var så som de såg på det, att människan och konstitutionen, alltså det hängde ihop. Att konstitutionen kan aldrig upprätthållas om människorna är dåliga. Och dåliga människor kan ju inte då ha en bra konstitution. Det hjälper liksom inte. Och jag tror att där slår man lite huvudet på spiken vad det gäller allt det här. Ett system kan vara på väldigt olika sätt funtat så länge människorna är bra. Och så länge det finns liksom någon form av grundläggande kunskap, förståelse, insikt, vilja och så vidare. Dåliga människor...
Ja, precis, men det hör ju till saken att och det är det som är demokratins svaghet, och det är det som är, vad ska vi säga, alla västerländska sentida politiska systemsvaghet, att man åtminstone på pappret så utgår man ifrån, man tar alla dessa saker för givet, alla de kvaliteter som finns, och har också haft en tendens att utgå ifrån att det här är något som är inneboende i den mänskliga naturen, och det är det inte.
Nej. Och jag menar, det är ju så egentligen, alltså om man på riktigt finner nöje i, och nu kanske jag gör mig oen med någon, men om man på riktigt finner nöje i att Desperate Housewives har en väldigt stor del av sitt liv, att det ger dig någonting, att man verkligen känner att någonting inom sig blir uppfyllt utav att se detta, alltså en sån människa, ska den väl kunna ha rätt att rösta om nationens framtid och styrelse?
Alltså om man kan kombinera det med några vettigare intressen så.
Jo, men jag menar, alltså, nej, för att om du verkligen känner att Desperate Housewives ger dig något på ett andligt, själsligt, intellektuellt plan.
Alltså det tror jag inte. Finns det någon som känner det? Det är väl lättsam underhållning som allting annat.
Jag hoppas ju det. Men alltså,
tjej,
många...
Det finns väl galna fans till allting. Det kommer jo, ifrån.
Och de galna fansen har ju precis som alla andra tokdårar och rätt att rösta i Sverige.
Mm.
Den mest ointresserade, politiskt okunniga, fullständigt skiter i allt, människan har lika mycket rätt att rösta som någon kunnig.
Jo, men till synd och sist, alltså, rätten att rösta, men rösten är ju för fan inte vitten värd. För att de som har makt i demokratin är de som kan tala om för människor vad de ska tänka, och de som har makt att tala om för människor vad de ska tänka, det är de som sitter på pengarna. Så simpelt är det. Och det är därför som vissa krafter då i vårt samhälle historiskt sett har omhuldat just demokratin som den styrelseform man föredrar.
Mm. Den enda tänkbara till och med.
Precis, ja, och sagt, man har gett en alltså pseudosakral status. Så att idag det är som gud.
Jo, demokratin är gud och förintelsen är messias.
Ja, precis. Så är det.
Och med de orden ska vi börja avrunda, och ja, vi utlyste en tävling här för 45 minuter sedan. Jag är mycket missnöjd med bidragen hittills. Det har kommit in 15-tal, men ni får ju visa lite mer fantasi. Så vi förlänger tävlingen till nästa torsdag. Ni har som möjlighet att vinna en biljett till Vision Europa som har skänkts av en lyssnare som tyvärr inte kan gå.
Den som skriver den bästa lilla betraktelsen över varför elbasen är en styggelse får...
Jag får Jonas röst i alla fall. Vi kommer ju rösta om det här. Det är helt klart.
Det är klart.
Besök gärna radioframåt.se och lyssna på våra gamla avsnitt. Det är nu 45 till antalet. Det är långt över 100 timmar nationalistisk nätradio som finns där nu att ta del av. Och det finns också på iTunes och på YouTube och lite överallt.
Och medan ni lyssnar på de här 100 timmarna, så gör gärna en liten inventarie om vad vi pratar om och mejla till oss, så att vi kan hänvisa olika... Hänvisa våra kära lyssnare till olika program om de vill friska upp minnet om någonting.
Precis. Det vore faktiskt väldigt trevligt om någon vill hjälpa till med det. Vi har tyvärr inte tid eller möjlighet att lyssna igenom alla program igen. Men vi vet att många undrar vart vi tar upp vilka ämnen och så vidare.
Och ännu mer, om det är någon där ute som känner sig manad att klippa ihop exempelvis bra, intressanta kommentarer eller roliga saker som har sagts eller liksom sådär från... programmet, så gör gärna det och skicka till oss, att vi kan använda det på något bra sätt här framöver.
Så är det. Tillsammans gör vi Radio Framåt på ett eller annat sätt. Men nu är vi klara för den här kvällen och är tillbaka nu på torsdag, och det blir då, ska vi se om min matematik är rätt, det blir torsdag den 28 februari. Och då sänder vi 19.30 som vanligt. Var jättegärna med och lyssna live. Det är alltid kul när folk hänger med i diskussionen och vi kan se vad ni säger på nätet. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig kväll. Hej då.